Tack för att du lyssnar på den här podcasten om USAs alla presidenter med dubbeldoktor Klaus Stolpe. Vill du läsa Stolpes böcker så hittar du dem på hemsidan boklund.fi. Fler samtalsprogram kan du också hitta på sidan totalmedia.com. Total med TH.
Ladies and gentlemen, our national anthem.
Mr. President.
I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. So help me God.
Free at last! Free at last! Thank God Almighty!
Välkommen till den här podcasten som heter Mr. President. Och idag är det dags för, han är född 1908 och avlidde 73. Han är president i slutet av sin livstid. Och för att få en bild av Lyndon B. Johnson ska vi som vanligt välkomna vår expert Klaus Stolpe. Välkommen med.
Ja, hej. Tusen tack.
Ja, och det här med Lyndon B. Johnson så är ju speciellt på många sätt. Men för mig är det en liten gåta, för att det är ju inte en president som är okänd. Det här är den första president som i min livstid, om man säger, som fanns i Amerika. Och, men bilden av honom har varit väldigt konstig för mig. För jag har fått en känsla av att han var inte något vidare, lite Nixon ungefär. Men samtidigt så såg han så typiskt amerikansk och trevlig ut och liksom det här pålitlig. Och när vi nu ska prata om honom så kan jag ju för säga bara det att det kommer att finnas båda sidor av honom, eller hur? Så kan man väl säga.
Ja, det kan man ju verkligen säga, för att som vi har varit inne på i några av de här avsnitten, eller kanske allihopa, vad vet jag, men att, så har jag då i ett förflutet var jag då skrivit en doktorsavhandling om USAs presidenter och försökt utvärdera dem på enligt en viss systematik som ju tacknämligt både handledaren och opponenten till slut tyckte att dög, så jag fick en examen för det till och med.
Ja,
men där är ju nog det att Lyndon B. Johnson så är väl nog den president som kanske, där min bedömning skiljer sig mest jämfört med bedömningar som har gjorts i USA.
Mm.
Att det som jag har gjort, nu är det ju inte frågan om att jag plagierar vad andra har gjort, utan jag har ju som försökt utgående från tidigare sådana rangordningar, seriösa rangordningar ska jag väl säga, sådana kvällstidningar och veckotidningar och lämna bort, och jag har försökt utforma ett systematiskt utvärderingsinstrument för att nu förklara, förklara metodiken i en doktorsavhandling på 20 sekunder ungefär. Men grejen är att jag lägger ju då Lyndon B. Johnson på liksom nog på nedre halvan helt enkelt. Inte han ju usel på samma sätt som de här nu värsta klåparna vi har gått igenom här, men att jag tycker ju inte att han är, jag tycker inte att han är bra. Och det här, då har han nog bättre placeringar i regel, och det är väl ganska lätt att förstå varför det kan skifta just med honom, därför att för mig så associerar jag honom rätt långt med den här märkliga upptrappningen av kriget i Vietnam.
Mm.
Och det är ju för sig, det är ju ingenting som är bortglömt, men jag tror att hans gärning på det här inrikespolitiska området så kanske uppskattas mer då av folk som de facto bor i USA, för att han profilerar sig väldigt mycket via sån här medborgerliga rättigheter och hade ett sån här välfärdsprogram som kallas för Great Society.
Mm-hmm.
Alltså det storartade samhället kan man väl översätta det med. Och det var så att slummen skulle saneras och samhället skulle bli mer rättvist och jämlikt. Och sån här som ibland om ni som nu lyssnar på det här någon gång har hört talas om sådana Medicare och Medicaid och sånt där, sådana här hjälpprogram, stödåtgärder som finns i USA, så de kan alltså spåras till hans tid vid presidentmakten. Och också så propagerar han för att folk inte skulle få ha hur mycket vapen som helst hemma, och där drog han ju det kortare strået, för att det är ju en fråga som ju fortsättningsvis är glödhet i USA och lär väl så förbli helt enkelt.
Mm.
Så att Så att jag misstänker att, att förklaringen ligger i just det där att, att jag som icke-amerikan så, så ser mera på det här med de här märkligheterna i Vietnam. Mm. Och för all del, både det här med Great Society och Medicare och Medicaid, så det var ju saker som kostade massor.
Mm.
Och, men det var ju ändå ingenting mot vad, vad den där krigföringen i Vietnam kostade.
Mm.
Så han, vi nämnde honom i samband med, tror jag, det här avsnittet om Franklin Roosevelt, att, att, att när har ha liksom demokraterna blivit, fått en mer sådär liberal profil jämfört med republikanerna, och det är ju nog under FDR och LBJ helt enkelt. Mm. Först via den New Deal och allt det där som Roosevelt använde sig av under den här stora depressionen på 30-talet, men sedan 60-talet så det här han så konstaterar konstaterar Johnson att nu liksom måste vi satsa på det här, och det ska bli rättvist och även liksom mer större hänsyn till färgade. Och då ska vi komma ihåg att Johnson var själv från Texas och konstaterade att nu då vi gör det här, så politiskt sett så kan vi ju räkna med att vi kommer att förlora sydstaterna till republikanerna för ganska lång tid framöver. Och det hade han ju rätt i, att i dagens läge så är ju det här en republikanerna det starkare partiet, ja, nu helt enkelt på vischan, dels i nere i de gamla slavstaterna i söder, men också i de här delstaterna som vi känner från Vilda Västern-filmer, som Wyoming och South Dakota och North Dakota. Mm. Och Montana och de här. Det är mer konservativ prägel där. Mm. Republikanerna är mer konservativa, demokraterna är mer liberala. Så att det är ju de här mer urbana delstaterna som demokraterna styr.
För det här med demokrater och republikaner, är det här en vändningstid? Men jag tycker det är lite oklart redan, för det var ju flera fall då tillbaka också där kring 30-40-talet, där presidenter liksom valde parti lite, inte för ideologi, utan så det blev såsigt redan där.
Att det bästa exemplet så, som jag nu kommer på, så var ju, är ju just Franklin D. Roosevelt. Mm. som hade Theodore Roosevelt, alltså sin avlägsna släkting, som idol.
Mm.
Men det intressanta är ju att fast han tar efter hans maner och så vidare, så väljer han det andra partiet. Och troligen av rent taktiska skäl, därför att han konstaterar väl att Theodore Roosevelt har flera söner. Om någon av dem satsar på politik, så blir den personen rimligtvis republikan. Och då blir det lite för trångt med två Roosevelt i samma parti. Så det var så att FDR kanske skulle kunna varit republikan lika bra. Det vet vi ju inte hur pass självklart det var att han skulle välja just demokraterna, men att det gjorde han. Så att det går ju inte liksom en spikrak linje här, utan man kan som peka på dels Roosevelt på 30-talet och Johnson på det här 60-talet för att hitta de här två som på något vis gör den här markeringen att demokraterna är det mer liberala partiet, för att från början var det tvärtom. Det var ju republikanerna som var mot slaveri och demokraterna som tyckte att det där måste ju delstaterna få sköta själva.
Mm. Men den här vändningen, är det FDR det börjar och sen den stora vändningen blir under Johnson då? Och
jag menar, det skulle jag nog säga, ja. Att det kan ju hända att det skulle vara likadant om Kennedy skulle ha fått fortsätta. Det vet vi ju inte, men att nu har vi ju den historia vi har, och det är nog Johnson som kopplas ihop med just den här Great Society och liksom att man ska få lite billigare mediciner och sånt om man är fattig och så vidare. Det vill jag ju understryka att demokraterna i USA är ju ingalunda några sossar. Det är ju helt klart två höga partier det är frågan om, att sådana som då sympatiserar med republikanerna och kallar demokraterna för vänster och kommunister och allt sånt, så de liksom, de vet ju inte vad de pratar om helt enkelt. De har inte koll på begreppsapparaten helt enkelt.
Nej, visst, men det är åt det där medborgarrättshållet i alla fall. Men det var så att när han i sin tidigare karriär då, som både i representanthuset och senaten de facto, så röstade han inte alls för såna här förslag, eller?
Nej, det var ju nog så att det var sånt som han nog ska vi säga, gled om vänster ut eller mot den politiska mitten, vart efter att han blev äldre helt enkelt. Sedan så kan man ju då fråga sig att bytte han nu åsikter eller var det så att han inte vågade tidigare för han var rädd att inte bli omvald eller något sånt. Sånt kan man alltid spekulera i, det kan vi ju inte riktigt veta helt enkelt.
Nej, men han hade personliga upplevelser av hur det är att komma från olika andra kulturer och inte få plats i samhället och i utbildning och allt sånt, eller hur? Han hade ju sån
det stämmer faktiskt, för att han hade, alltså han var ju lärare till utbildningen. Och då,
det är
han
också väldigt intressant karriär för en president alltså.
Ja, i och för sig det.
Generaler och allting och sen lärare då plötsligt.
Ja, men alltså, varför inte? Det är väl helt okej. Jag tänkte säga kanske bättre det än någon som inte har någon utbildning alls. Och en lärare är ju något att börja med van att stå inför en publik.
Så ja, visst. Nej, men jag tycker att det är bättre med lärare än general. Men det är bara ovanligt.
Ja. Nej, men att det var så att då han var väldigt ung så hade han fått jobb. Vi ska komma ihåg då att han är från Texas, det vill säga gränsen till Mexiko. Och så hade han fått jobb i en skola för helt enkelt Hispanics barn, alltså barn med mexikanska rötter. Och den var ju väldigt, väldigt dåligt resurserad och det var väl inte så lätt att bedriva den där verksamheten och enligt egen utsago så det var där redan då som han nog egentligen kom till insikt att om inte dörren till kunskap är öppen för alla amerikaner så liksom då utnyttjar man ju inte folks kapacitet till fullo, för att det kan ju finnas vilka genier som helst på vilken klass som helst, men att de måste ju få chansen att studera vidare. Så att, och jag menar, det är ju lätt för mig att hålla med på den punkten, även om jag nog kanske inte beundrar honom som så högt så där totalt sett, för jag menar, jag själv är ju jag kommer från enkla förhållanden, men jag menar, jag har ju ändå fått möjlighet att gå i den skola jag ville helt enkelt. Ja. Grundskolan i Finland infördes då jag var barn på 70-talet, så jag får väl tacka de dåvarande regeringarna för den. Tack så mycket. Tack så mycket.
Han var alltså lärare och intresserad av att göra samhället bättre. Och det är ju väldigt spännande tycker jag, för att det säger någonting om det som du också tagit upp. Att jag har bara vetat den negativa stämpeln från Vietnamkriget. Jag hade inte alls förvånat mig om han hade kommit på en dålig placering här. Men så allt det här som du rättar nu, som han gjorde inrikes och för medborgarrätten där, det har jag inte känt till. Och det lyfter ju honom absolut så.
Jo.
Men inte tillräckligt för dig, vi ska se i slutet.
Nej, det tycker jag ju inte, för att det där Vietnamkriget var ju som så förbaskat konstigt helt enkelt.
Ja, men vi ska gå in på det krig, men först bara tillbaka också på hans karriär då tidigare. Han är lite märkvärdig på det viset som några få andra som har varit i både senaten och representanthuset innan han blir president, eller hur?
Ja, det är ju inte speciellt. Det är ju ingalunda speciellt vanligt det är inte att det är ju Nixon som kommer sen, så han har ju gjort det, men sen i övrigt är det John Tyler och Andrew Johnson, så att vi kan ju konstatera att de som har varit i senaten och representanthuset och det här han blivit både vicepresident och president, så de är ju inte speciellt lyckade direkt.
Nej, just det.
Alla fyra hör ju till de här som det har gått rätt dåligt för.
Men ja, vicepresident har han ju då varit, och det är därför han blir president, så det ska vi nu bara återupprepa det vi pratade om.
Jo, det är ju alltså det som jag menar med Tyler och Johnson och den andra Johnson och Nixon också, att de hade ju också varit vicepresident plus det där med senaten och representanthuset.
Det också, ja. Och de bramlar in i den här tjänsten, alltså det gör två av dem i alla fall på grund av de här morderna helt enkelt, presidentattentaterna.
Ja, precis. Och det,
att han hade vunnit så jättestort när han kom in i senaten, vad det var 1948, det var intressant, eller vad var det?
Nej, det var ett han kallades för Landslide Lyndon, alltså jordskreds Lyndon, för man talar ju om jordskredssegar då någon det här han vinner väldigt stort, men att det där var ju ett öknamn för att han blir invald i senaten, så vinner han med 87 röstars marginal av liksom totalt, det var liksom totalt 1 miljon röstar som det handlar om. Så att det är ju rena lotterier, och sen då så finns det väl då tydligen orsak att tro att det skulle ha förekommit valfusk, alltså så pass så att det prövades liksom rättsligt, men att det kunde inte liksom avslöjas, men att det var ändå så att han, att efteråt så verkade ha kommit fler uppgifter om sådana där oegentligheter. Och vem är nu jag att sitta här och anklaga honom för valfusk, men att det är något som verkar skumt kring det där då. Han tog plats i senaten helt enkelt. Han hade ju då alltså varit i representanthuset tidigare. Det var ju då intressant, för att han, då han satt i representanthuset, så liksom, han skulle ju inte ha behövt låta sig bli inkallad till militären, men att det, under kriget, men att det gjorde han. Och han fick en del, han fick någon sån här fin utmärkelse och så vidare. Men igen är det elaka tungor som säger att han hade väl inte gjort så mycket i militären, men eftersom han då hade ju kvar sin plats i representanthuset, så var det var ju tacksamt att ha honom där, för att han skulle kunna då hålla tal i representanthuset. Han fick permission för att åka och stifta lagar och liksom förklara att vi måste ge mer resurser till militären i Stilla havet för att liksom kunna vinna det här, få fart på den här krigslyckan. Så att jag menar, klart det är väl mer livsfarligt naturligtvis att vara på ett fartyg som blir beskjutet eller ett flygplan som blir nedskjutet av japaner, men strängt taget så då han nu ändå hade den rollen som han hade då han satt i representanthuset samtidigt som han var i militären under pågående krig, så han kan väl ha gjort mycket, strängt taget mycket mer nytta i representanthus den där vägen än vad han skulle ha gjort liksom, om han skulle ha suttit vid spakarna i ett flygplan strängt taget. Så det är ju bara liksom hur man vill belysa det hela.
Ja, just det. Men sen under hans tid i senaten, då verkade det som det var klokt att inte gå emot de här medborgarförslag och allt vad det var, utan kanske hålla sig lugn där på den biten, för att han är ju kvar och dessutom så blir partiet växer ju här i...
Ja, för att då han har suttit då, alltså under sin... Alltså i senaten sitter det ju i 6 år, så att han blir ju vald 48 och följaktligen så har han ju sin plats då säkrad fram till 54. Så då det är val 52, så då blir han det här, han ledare för demokraternas partigrupp i senaten. De är inte i majoritet, men att sen är det mellanårsval 1954, så och då blir demokraterna det större partiet och då blir han ju majoritetsledare och då får han ju en mycket synligare roll. Och då är det ju klart att då han får den där posten som ledare för det större partiet, så kunde han ju sikta ännu högre. Och då är det ju så att Eisenhower är ju, som vi har konstaterat, överlägsen både 52 och 56. 1960 så skulle det kunna vara så att Johnson skulle ha blivit det här, han till och med presidentkandidat för demokraterna. Nu blir det Kennedy istället, och men alltså, de där var ju inte liksom kompisar eller något sånt där, tvärtom, men ändå så ber Kennedy Johnson bli hans vicepresidentkandidat för att ena partiet. Kennedy behövde få rösta från södern för att kunna besegra Nixon, för man visste att det skulle bli ett väldigt jämnt val, och då ännu hade ju inte liksom Johnson profilerat sig via en massa sådana medborgerliga rättigheter och det där som gjorde att folk i södern börja prioritera republikanerna istället helt enkelt.
Just det.
Så att, och det som vi har konstaterat förr under de här samtalen, att de här som blir vicepresidenter, så det är ju det här, det kan ju ofta finnas taktiska skäl bakom helt enkelt. Nixon och Eisenhower.
Jag tycker ofta vi har mött det här.
Det är rätt vanligt, antingen för att ena olika fraktioner eller så finns det någon geografisk aspekt på det hela. Så att det är alltså helt enkelt, det är väl det det är ett mönster man kan se här, att naturligtvis inte alltid, men att...
Nej, men påfallande det, ofta finns det något taktiskt där.
Ja. Nej, det är det nog att liksom, vem passar bäst in i sammanhanget här nu för att vi ska få så mycket rösta som möjligt. Och det behöver inte vara den som nu nödvändigtvis har exakt samma åsikter som den här huvudkandidaten, utan påfallande ofta egentligen tvärtom.
Ja. Men och sen då när han svär sig in så blir det ju märkvärdigt, det pratade vi lite om förra gången, på ett flygplan helt enkelt.
Ja, för att det är ju dramatiskt så det förslår, och det är ju ett av de kändaste fotografierna från en presidentinstallation, för att han är ju på det här Air Force One, alltså det här presidentflygplanet, och så står han där och svär presidenteden, och en rödgråten Jackie Kennedy står bredvid. Hennes man har precis blivit skjuten, och det som man kanske inte ens noterar är ju att den som då håller i då Bibeln, eller det är väl rimligtvis det som den här personen har i handen, så det är en kvinna, och det är ju ingalunda högsta domstolens liksom chefsdomare som är där, för den personen råkar nog inte vara på plats, men att i nödfall så kan man ju då ha en annan, och hon heter Sarah Hughes, den där, och det är den enda kvinnan som har lett en sån där presidentinstallation, så att det finns några sån här udda, vi kommer ihåg Coolidge. Då Harding dör 1923, då är det alltså den nya presidentens pappa som sköter installationen, för han råkar vara vid sin farsa som var notarius publicus på orten, och man redde upp att vänta så att vi måste ju ha en president så fort som möjligt, att kan Coolidge farsa var räknas som formellt kompetent, och så konstaterar man att att svär den där presidenten så fort som möjligt nu så vi får en ny president helt enkelt.
Ja, okej. Okay. Men så det var i antagligen Dallas då, så att de åkte därifrån till Washington.
Ja, planen är ju väldigt rörelse, vad jag kan förstå, så att exakt var han befann sig så vet fåglarna.
Men att president First Lady är med där, det var ju märkvärdigt också.
Ja.
I sin sorg där. Jaha, okej. Okay. Men plikten kallar alltså. Det var intressant historia där om den där jazzsångerskan som var inbjuden till Vita huset och hennes upplevelse.
Ja, precis. Nå, ett exempel just på Johnsons liksom vurm för att de färgade skulle få det bättre. Så att det handlar ju inte bara om vilken typ av liksom, juridiska åtgärder man vidtar i termer av att tvinga fram eller få fram lagstiftning och som mot segregation och så vidare. Men att det finns ju också de här symbolhandlingarna, och det var så att fanns en jazzsångerska som, jag hör nog inte på jazz, jag känner nog igen det där namnet, alltså att hon måste ha varit ganska känd. Sarah Vaughan hade uppträtt i Vita huset, och sen då efter den där så var det nog någon fest efteråt, och efter den där tillställningen så är det någon från personalen som ser att hon står och snyftar och liksom håller på liksom falla i gråt, och han blir ju orolig att liksom, har vi gjort något fel eller vad hade hänt? Och så säger hon då bara att då jag kom första gången till Washington DC för 20 år sedan, så fick jag inte ens hyra ett hotellrum därför att jag visste inte vart jag skulle gå, för att det var så pass segregerat så att de ville inte hyra ut det åt mig för att jag var färgad, och ikväll så är jag här och sjunger för presidenten, och det redan så var liksom häftigt nog. Men sen på den där tillställningen så skulle de ha dans till den där middagen, och då kom han och bjöd upp henne, så att på 20 år, från att 20 år innan så har hon inte fått hitta någonstans att bo på grund av sin hudfärg, och nu plötsligt hon inte bara uppträder för presidenten, utan hon blir uppbjuden till dans, och hon sa bara att det där blev liksom för mycket på en gång. Och det kan jag väl förstå.
Ja, alltså, för att
jag tror ju inte att hon stod och var kaxig då 20 år tidigare på hotell. Har ni en hotellrum åt mig? Nej, vi hyr inte ut åt färgade. Gubbjävel, om 20 år så ska jag dansa med presidenten i Vita huset. Jag tror ju Jag tror inbjuden. Inte att det var första tanken som slog henne direkt.
Nej, men det är ju, jag menar, samtidigt som vi idag, vi tänker att det ligger så långt efter, det finns så många problem, så var det en stor liksom förändring som skedde under den här tiden. Ja, det är ju så långt från framgången då, känns det nu, att, men det var ju en förändring så att, som hon blev rörd utav, men...
Ja, för jag menar, hon hade ju det där perspektivet hur det hade sett ut tidigare då det var, så att säga, ännu värre.
Det framstår som en frihetens tid, samtidigt som man idag kan tänka att oj, vad mycket de har kvar ändå på något sätt.
Ja, då gjorde, men att det är ju det här att saker och ting sker nog inte i en handvändning egentligen, utan det är liksom att, det här, att utveckla samhället så en lång och mödosam process.
Mm, ja, precis.
Demokrati är ingen
quick fix.
Precis, bra ord. Alltså, det är ju ingen quick fix vad det gäller beslutsfattande, men det är väl kanske trots allt ändå det bäst. Minst dåliga system vi har, som en viss Winston Churchill uttryckte saken i något skede.
Mm, ja, precis. Att
demokrati är det sämsta styrelseskicket ifall man räknar bort alla andra. Det är ju ett ganska träffande sätt att uttrycka saken på.
Ja, precis.
Men det är liksom en lång och mödosam väg, och ibland går det bakåt och ibland framåt.
Jo, precis. Men för Johnson så går det framåt, eller hur? Vi brukar prata om presidenter som vicepresidenter, som hur det går för dem när de kommer till andra val, ifall de har trätt in då i en mitt i en period och så här. Eller om de söker presidentskap efter att de har varit vicepresidenter helt naturligt i ett val. Men nu kommer det ett val, 64. Så hur går det?
Alltså, han har ju varit president i mindre än ett år. Och för att det är ju 22 november 1963 som Kennedy blir skjuten, och sen är det ju början av november 64 som det är val. Om jag får avbryta mig själv med något sådana riktigt nördigt, så det som kan ha varit, eller Kennedys sista telefonsamtal, eller åtminstone ett av de där sista, så det var någon timme för han blir skjuten, så ringer han och gratulerar en kar på 95-årsdagen, och det är John Nance Garner, som var vicepresident åt Roosevelt. Aha. De där två första perioderna i valen 32-36. Jag tror inte vi har nämnt honom vid namn ens, därför att den enda som är intressant är ju Truman, som sen får bli president, men den här Garner då, så utmanar Roosevelt i valet 40 och förlorar, och sen glömdes han bort, men han är den vicepresident som har levt längst. Han dog några just innan han skulle fylla 99, men att han fyllde 95 då, den där dagen då Kennedy blev skjuten. Och jag menar, jag borde få någon behandling för att veta sådana grejer, för att jag menar, tro mig, om det är någon som hör på det här nu som tror att jag tycker att det där är viktigt, så nej, det är inte viktigt, jag vet.
Nej, jag tycker det, men vi får dem, men det räcker ju inte. Men.
Nej, precis. Men allt nog, nu gällde det då det som hände ganska exakt ett år senare, eller till och med lite mindre. Så om nu det här, man gjorde narr av Johnson och kallade honom Landslide Lyndon där tidigare, efter det där något skumma valet, så det var ju landslide på riktigt sen 1964, för han fick 61% av röstarna ute bland folket. Okay. Och det är alltså det mesta vad någon har fått någon gång.
Aj, så det är mer än då 1920-talets början där?
Ja, så att han är, nu kan vi ju då inte jämföra med någon sån här George Washington eller någon sån där, eller Thomas Jefferson eller något liknande, för att då fanns vi har ju inga siffror. Man röstar inte likadant på den tiden, men i alla fall att sen nu 1820-talet, då man nu börjar ha någon slags siffror på sånt där, så är Johnson faktiskt den som har fått det största understödet.
Och, hur kan vi förklara det?
Jag tror det är ganska enkelt, alltså det är mindre än ett år efter att Kennedy har blivit skjuten. Och liksom när han får sympatierna på sin sida, han har ett liksom väldigt tungt ansvar som han hamnar att axla under groteska omständigheter. Och klart, det skulle ju också kunna bli så att han bara skulle jämföras med Kennedy och hoppas att den här försvinner så fort som möjligt. Men det är också det att han får en motståndare som väl passar ganska bra, för att det är då en kar som heter Barry Goldwater som ställer upp för republikanerna, och han har varit och kläckt ur sig och sånt där att sånt där i stil med att no, men, nu måste man ju ta till atombomben om ingenting annat hjälper och så vidare. Så att det var han blev offer för allt möjligt, den där Goldwater, och framställdes som någon liksom ärkekonservativ krigshetsare. Folkhumorn att ledde till att folk gick och klottade på hans valaffischer. Han hade en sån här slogan: in your heart you know he's right, och så gick folk dit och skrev extremely, så att det blev att extremely right, det betyder ju extrem höger, men att, ja, okay. det går ju inte att översätta ordagrant, men att och det här, det från den här valkampanjen, så har man också, och det här är egentligen ett jättebra exempel, och det här är det strålande politisk psykologi. Johnson har en valreklam som heter Daisy Girl. Det betyder alltså dels flickan med prästkragen, Daisy är prästkragen, och så kan man ju tänka sig att hon heter Daisy, så att det är flickan Daisy. Hon sitter och river bladen av en prästkrage, och hon är så, och så räknar hon 1, 2, 3, men att hon är så liten, så hon säger ju fel, det är sådär 1, 2, 3, 5, 7, 6 eller något, så att hon räknar ju fel helt enkelt, och så lyser man den där bilden och zoomar in öga på henne, och det kommer en sån här metallisk liksom sån där elak röst som räknar ner från 10 till 1, och så exploderar en atombomb, den här karaktäristiska svampmolnet, och så säger den här rösten då att det är liksom tuffa tider, det är frågan om att och sluta med att rösta på president Johnson, att det är för stor risk att stanna hemma helt enkelt. Och den där är smart på det viset att den där reklamen så kritiserades för att man skulle ha gått åt den här Barry Goldwater väldigt hårt och liksom sagt att, och liksom anklaga honom för att det blir kärnvapenkrig om man röstar på den där, men alltså till saken hör att Goldwaters namn så nämns inte ens i den här reklamen, utan man tar fasta på det, man pejlar in att vilka tankar har folk om Goldwater. No, han kan vara ganska farlig, och då förstärker man det där att Johnson är mera trygg helt enkelt, så att det är ju grymt skickligt gjort. Och varför håller jag nu på att tjata om en enskild valreklam? Jo, det här är troligen den mest kända valreklam som har funnits. Gå genast in på YouTube och slå in Daisy Girl, så får ni se den helt enkelt.
Den bidrar också till hans stora framgång naturligtvis.
Jo, allting bidrar ju för att efter det där valet så sa den här Goldwater att han blev som helt tagen på sängen, och liksom ska man bedriva en valkampanj i fortsättningen så måste man ju som liksom lära sig mycket om psykologi och känslor och hur det funkar. För han sa att han skulle ju inte rösta på sig själv ifall han skulle ha trott på allting som han fick läsa om sig själv.
Ja, just det. Ja, det
är då är det ganska långt gått.
Ja, verkligen. Men det här med medborgarrätts och jobbet mot rasismen, det är faktiskt nu som den första färgade ministern dyker upp också.
Ja, det är väl kanske inte heller så konstigt. Att man skulle kunna tänka sig att det skulle vara Franklin D. Roosevelt, men att tiden var väl kanske inte mogen för det då ännu, tror jag. Alltså rent ut sagt helt enkelt. Jag kan tänka mig att en sån som Roosevelt för egen del kanske skulle ha gärna tagit om, men att det är det här, jag tror ju inte att det är en slump att det är just Lyndon B. Johnson, men vi snackar 60-tal och allt vad vi associerar med 60-talet. Då är det en som heter Robert Weaver som har, ja, vad ska vi kalla honom då? Alltså det är sån här byggnad och utveckling av urbana områden och sånt. Att det heter Housing and Urban Development. Det är ju en stark del av det där Great Society, så det är ju inte liksom vilken post som helst, utan det måste ju ha varit kanske mer central än normalt.
Ja, verkligen.
Skulle jag kunna anta i alla fall, liksom sagt utan att veta, så att det där är rätt häftigt. Men det oaktat nu, alltså nu har jag sagt att jag tycker att han är en dålig president och så håller vi på och berättar om en massa bra han har gjort. Vi ska ju inte blunda för att han är ju ändå mest känd för de flesta, åtminstone utanför USA eller i Europa och så vidare, så han är väl mer känd nog för sin upptrappning av det här kriget i Vietnam helt enkelt. Och det verkar ju vara som så dåligt planerat uppenbarligen att man bara tänker att alltså Johnson förstod inte sig på sådana här frågor. Då kan man ju som, liksom ha någon rådgivare som bestämmer, men att han resonerar som så att vi har världens största armé, och det hade han ju rätt i, så att om vi nu bara trappar upp det där kriget så vinner vi. Men det är bara det att det är inte så enkelt. Det trodde Putin också då han började kriga i Ukraina, och det drog ut på tiden där, därför att de som försvarar sitt hem så är mer motiverade helt enkelt. Och vi kan snacka om ett fosterländskt krig. Jag menar, nu tror jag ju att motivationen var större i Finland under vinterkriget, det vill säga då man var den attackerade parten, mot då man skulle ta till då fortsättning, alltså vintern 39-40 snackar jag om. Sen så blir det ett nytt krig 41-44, fortsättningskriget. Då är det liksom plötsligt Finland som har framgång därför att ryssarna är så pass tillbakapressade av tyskarna, och så går finska trupper in över den gamla gränsen, och då är jag inte så säker på att folk var lika motiverade mer att vänta snart att nu gör vi ju egentligen samma sak som vi har anklagat andra för. Så att det här, ju mer amerikanerna sätter in, så desto mer folk lyckas den här kommunistgerillan värva helt enkelt. Och nu är det ju inte ingalunda Johnson som har startat det där kriget, men att tidigare, alltså Vietnam delades i mitten på 50-talet i Nordvietnam och Sydvietnam. Det var meningen att det skulle vara det här en tillfällig delning. Den varade fram till en bit in på det här början av 70-talet. Men tidigare så hade ju USA nog hjälpt Sydvietnam, men att det handlar ju mer om sån här militära utbildare och rådgivare och sånt, att det var ju inte reguljära trupper. Och då plötsligt så börjar Johnson lägga in en massa styrkor dit, och som mest så hade man väl en halv miljon man borta i Vietnam, och då hade ju nog alltså faktiskt ändrat något otroligt. Och efterhand då så är det ju så att kritiken växer, och det här han sedan då det var 1968, så fast han har varit så himla överlägsen, så 1964 så ställer han ju inte ens upp i valen 1968 sen.
Nej, just det. Men varför skulle han ha gjort det? Ja.
Nej, precis. Han börjar ju bli så pass omstridd då redan. Så att han,
och han är ju gammal. Han är ju inte någon ungdom.
Nej, det är i och för sig. Men jag tror ju nog mer att det är frågan om att den där kritiken mot det där kriget så börjar liksom växa. Alltså, så som det framställs i efterhand så låter det som att allihopa i hela USA ska ha varit mot det där kriget. Och det är ju struntprat, för att det var faktiskt ett ganska inom citationstecken populärt krig i början, och att inte var det så att allihopa gick omkring och demonstrerade och hade sig och så vidare. Det är ju det som vi ser på tv-bilderna, men det är ju det att han blir ju kritiserad för den där krigföringen helt enkelt med all rätt, och konstaterar då att nu får det liksom vara nog, för att det här har ju inte, det har ju inte gått bra.
Just det. Men han var en lång president dessutom.
Ja, han är en lång president, och det, ja, Johnson var en lång president, och det kan man fråga sig, vad har det med saken att göra överhuvudtaget? Men det var han ska vara den näst längsta. Att Lincoln, okej, folk är ju mycket längre nu för tiden än förr, men Lincoln ska ändå ha varit den längsta på 1,93 och Johnson 1,92. Men det är egentligen Johnson som man faktiskt kan associera med kroppslängd, för att han helt enkelt utnyttjar det där. Det finns ganska roliga bilder då han liksom står och ska försöka övertala någon senator eller någonting annat. Och han som står i lutad över, ser ut som att man ska hålla på och äta upp dem eller någonting sånt. Och står med ansikte bara liksom någon centimeter från den som han talar med. Och det finns alltså flera roliga bilder av det där. Och att det var så pass känt så att det kallades för The Johnson Treatment, alltså Johnson-behandlingen. Och han kunde då stå och förklara väldigt ihärdigt, och det kunde vara allt från smickar, att du är nog så klok så att det här förstår du säkert, och så kan det vara påminnelser om att hör du, jag stödde dig i den och den frågan, så nu det här så är det din tur med en gentjänst. Eller så kunde han helt enkelt säga att om du nu inte som förstår det här så kanske du är lika bra att du liksom satsar på någonting annat, för inte har du någonting i politiken att hämta. Så att han ska vara väldigt skicklig på det där att tala med folk en och en. Han lär helt enkelt ha varit mer framgångsrik då han var i senaten jämfört med då han var i representanthuset. Och att det skulle ha liksom gå, då tycker man, vad skulle det vara för skillnad?
Mm.
Senaten är ju mycket mindre, så att det var ju inte lika många som helt enkelt man måste klara av att kunna övertala. Representanter är ju så mycket större, så att där finns det ju...
Om man använder sin metod.
Ja, precis. Att om man ska tala med folk en och en, jag tänkte säga att han hade bara 99 stycken
att luta sig
över i senaten, men det är ju själva verket måste ju vara... Det måste ju vara 95, för att Alaska och Hawaii blev ju delstater först 1959, så att...
Mm.
Men okej, det spelar ju ingen roll, men att det var 96 i senaten på den tiden, och ändå en bit över 100 eller 400 i representanthuset. Så att
på den tiden använde det där uttrycket, Rom byggdes inte på en dag, för att lugna de som ville fort fram, eller hur?
Ja, det var då han var majoritetsledare där i senaten, så han var väldigt ihärdig, och det var någon av de senatorerna som tyckte att liksom, vad är det här att han liksom, vi måste ju arbeta för mycket, att han förväntar sig för mycket av folk helt enkelt. Och för att illustrera den här frustrationen, så hade den här personen sagt att Rom byggdes ju inte på en dag, och så var det någon som var mer van vid Johnson som hade sagt att nej, men det beror ju på att de inte hade Johnson som arbetsledare där. I sådana fall skulle herran Johnson har fått fart på Rom, så att det kanske också ska ha byggts på en dag. Och oberoende om det stämmer eller inte, så tror jag att det ändå beskriver rätt bra hur han gick an. Och en annan egentligen mer cool grej är då han sitter med en reporter från New York Times. Det är då han är vicepresident, så det är i början av 60-talet då, följaktligen. Sitter med en reporter från New York Times och håller på ösa beröm över honom och säger att ja, men det är nog som så bra det här att just ha med dig att göra, för att du fattar ju de här sakerna. Och kommer hans sekreterare gående förbi, och så skriver han en lapp åt henne var det står, vem är det jag pratar med? tänkte att han kan ju få den här på sin sida då han inte hade något annat. Och sen det här kanske att ett sån här väldigt känt citat är också då han hade att det fanns en oerhört långvarig FBI-chef som hette J. Edgar Hoover.
Ja, visst.
Och den där så är känd. Om man känner till en FBI-chef så är det han helt enkelt. Och den var nog ganska besvärlig typ på många sätt, och tog sig uppenbarligen väldigt många friheter, så att även politiker och kanske presidenten så hade orsakat vara rädd för honom eller har respekt för honom eller så vidare. Det finns ju också spekulationer till att Hoover skulle ha haft någonting med Kennedy-mordet att göra. Det, liksom, det kan ju inte jag ta ställning till, och tror jag nu det heller nödvändigtvis, men att bara det att han kan förekomma i spekulationerna är ju ganska häftigt. Att det visar ju hur pass självsvåldig han var. Den här Johnson ville då bli av med den här Hoover, för han tyckte att han var så förbaskat besvärlig typ helt enkelt. Och till sist så avstod han. Och så var det någon som sa, men varför försöker inte vi få bort honom nu då? Johnsons poäng är att om Hoover blir då kickad, så kommer han till, liksom ställa till med en massa bråk och liksom kanske skriva någon bok och antingen avslöja otrevliga saker om en eller hitta på eller någonting sånt. Mm. Det var lugnast att ha honom kvar. No, det var mitt sätt att säga, förklara det. Men Johnson summerade det med att då det gäller den där kan, så det är bättre att ha honom inne i tältet och låta honom pissa ut än att vi slänger ut honom ur tältet och han ställer sig i tältöppningen och pissar in.
Ja, okej. Okay. Så det är därifrån det uttrycket.
Ja, okay. Ja, precis. Och klart, det kan ju användas i något annat sammanhang också, men att det är liksom det som jag, den episoden och den personen som jag kopplar ihop honom med. Det kan ju hända att det är något ordspråk i den där orten i Texas som han kom ifrån eller något sånt.
Ja, det låter ju lite som det är någon västern.
Det låter onekligen lite sådär boskapsfösaraktigt.
Ja, precis. Men han är ju en skarp ledare nog och vältränad ledare på men från både representanthuset, senaten, och han varit ledare där i senaten också. Så att man märker ju det, och att han har den här tuffa stilen och sättet att påverka människor med sin längd och också, men även vet när man ska göra beröm. Så att jag tycker att han växer hela tiden i mina ögon. Och han svors ju in på ett flygplan, och det fanns någon anekdot där slutligen också som handlade om ett flygplan.
Han
plötsligt försvann.
Grejen är ju att det förstår ju vem som helst att en president har ju en kalendrar som är väldigt strikt och späckad och det är minutprogram och så vidare, men att den här var ju ganska då impulsiv, så han hade det, hans pressekreterare, en sån här Bill Moyers, han är ganska känd den där Bill Moyers, så tillvida att jag har sett honom i någon sån här dokumentärfilmer och sånt som handlar om kalla kriget och sånt, så att han har tydligen varit aktiv även efter. Det spelar nog kanske ingen större roll, men att den här pressekreteraren då så blir uppringd av Johnson, och jag menar han har ju koll på det där minutschema, och så säger, ringer Johnson och jag var där, och så säger han att han har kommit på att han borde åka över till Hawaii, alltså till Honolulu. Ja, no, det låter bra, säger den här pressekreteraren. Det ska vi väl säkert kunna ordna. Att jag kommer över på en gång, så får vi en genomgång av det här. Att var befinner ni er nu här, president? Och så säger Johnson, ovanför Los Angeles. Han har stuckit iväg, han då redan.
Han har redan åkt en tredjedel. Ja, okay,
och
fantastiskt.
Också just det här med, ska man nu kalla det impulsiv eller något sånt, så att då han i början av 1968 så håller han en tv-sändning och så berättar han någonting om, ja vad han nu berättar då, om det nu är någonting om vad som har hänt i Vietnam eller någonting annat. Och sedan då så säger han att ja, det var en sak till också, och det är det att jag tänker inte ställa upp i presidentvalet i höst. Och så tittar hans fru och ser på det där, och han har inte som sagt det åt henne heller, utan hon är lika överraskad som alla andra. Vad säger kan?
Men han hade liksom en egen inre, på något sätt ett inre liv, och kanske det är delvis det som gör att han inte lyckas så bra. Men han är ändå en intressant ledare, tycker jag, efter det här samtalet har jag känt. Men du, säg de här poängen. Var brukar han hamna hos andra och var hamnade han hos dig?
Alltså om jag minns rätt så jag har honom på 25:e plats, och då var det ju alltså av 42, för att det var ju då de här mest kortvariga har jag ju inte haft med, och sedan så jag gjorde ju den där undersökningen före Biden blev president, så att det är ju liksom Trump som är den senaste som ingår, om vi säger så. Men men det här, jag har honom på 25:e plats, så jag menar det är ju ingen katastrof, men att det är ju det är ju på den nedre halvan, en bit ner på nedre halvan, men det är ju så att han, jag tror nog kan han vara på någon sån där 15:e plats eller något sånt i en amerikansk undersökning, men att där är ju nog att om det där, alltså den där, det där Vietnamkriget var ju nog en så pass gordisk knut helt enkelt, men att så som han nu såsade till saker och ting där och liksom mängder av människor dog och naturen förstördes för liksom all framtid mer eller mindre på ställvis i alla fall, så att det är ju klart att, eller jag menar, jag tycker att jag har ganska lätt att trots de här, ska vi säga, roliga eller positiva sakerna vi nu har gått igenom här, så jag har som svårt att lägga honom annat än rätt långt ner just på grund av den här märkliga eller katastrofala Vietnampolitiken. Så att om den skulle ha skötts annorlunda så då skulle vi ha kunnat haft en helt annan bild av den där karen. Att då skulle han kunna ha liksom varit faktiskt ganska högt. Jag menar, varför skulle han ha varit något sämre än någon Harry Truman eller någon sån?
Nej, visst. Och jag tycker helheten går ihop här nu när vi summerar. För det var ett fasansfullt misstag att göra krig i Vietnam och allt det ställde till med. Oavsett vad annat han utvecklade, det går inte att överträffa. Det går inte liksom att vända det.
Nej, och i och för sig, allting är ju, det är ju alltid lätt att peka fingrar att man borde ha gjort si och så. För att då man är inne i den där situationen så vet man ju vad som kommer att hända. Och han levde väldigt god tro och tänkte att det här fixar sig, att vi som, vad skulle de där bondlurkarna där ha någon chans mot oss, att vi får ett slut på det där kriget. Men det var alltså en kort och gott en felbedömning som ju fick katastrofala följder.
Ja, och det på ett sätt, om man jämför med Putin, där finns det i alla fall det påstådda historiska närheten och kan kännas angeläget för en befolkning då på något sätt i den här påhittade historiken som han gör. Men Vietnam, det känns ju väldigt obegripligt på något sätt för många sätt att åka dit bort. Och vad är det? Vad har det med USA att göra? Även om det finns skäl så är det ju helt avlägset.
Jo, och det är klart att nog kan man förstår det där motivet, alltså, utan att jag tar Vietnamkriget i försvar, men att grejen är ju att man konstaterar att om man låter hela Vietnam falla i kommunisternas händer så kommer det att sprida sig från ett land till ett annat, och ett ut tre så är det inte bara Kina och Sovjet av de här stora länderna som är kommunistiska, utan också Indien, vilket ju alltså Johnson sa rakt ut att det är liksom,
ja, just det.
Att här är det frågan om att rädda Asien från kommunismen, att redan den här Eisenhower så talar ju om en dominoteori, alltså det var ju därifrån, det var rätt långt därifrån som det begreppet kommer, det vill säga att man radar upp sådana dominobrickor efter varandra och så puttar man om kulden där första och så rasar allihopa. Det var därför det gick prestige i sånt där som Koreakriget, och att förhindrar man inte att kommunisterna tar över i Vietnam så är det risk att Laos och Kambodja och Thailand och Indien och whatever så går samma väg.
Ja, det är den här kommunistskräcken egentligen.
Jo, jag menar nog, den var ju, inte var den ju omotiverad heller, alltså att nog, så har man ju liksom vilka ambitioner som den här motparten i kalla kriget, under kalla kriget hade.
Ja visst. Nej, men det är samma storhetsvansinne, har olika namn genom tiderna.
Jag vill säga nog att vietnameserna skulle kasta in handduken ganska fort så att då skulle man kunna satsa mera pengar på Great Society, och då skulle Lyndon B. Johnson ha framstått som en av de verkligt stora presidenterna, men att nu gick det då inte så helt enkelt.
Nej, precis. Ja, det var en väldigt spännande president, och när vi nu ska ta det avsnittet nästa gång, då kommer faktiskt den president som du har sagt du tycker är kanske den mest spännande ändå, intressantaste.
Jo, alltså Richard Nixon så blir ju den här följande, så då har vi ju en annan som nu verkligen inte anses som speciellt bra, men att då en praktikant på min enhet, jag undervisar ju då i statskunskap och politisk historia och offentlig förvaltning vid Åbo Akademi, i Vasa, inte i Åbo ska jag väl säga, no, lite grann i Åbo också, men att det är ju Vasa som tjänstgöringsort, och då skulle personalen presenteras och man spelar in någon kort intervju, så då frågar då den här tjejen som gjorde det att men vilken amerikansk president tycker du är mest intressant, och då svarar jag Richard Nixon. Jag skulle kunna svara Roosevelt till exempel, eller någon annan. Mm. Eller vi har ju kunnat se att Johnson är ju intressant, även han, men Nixon så är ju nog kanske ändå den mest spännande på olika sätt. För det där livet hans så var ju nog en berg- och dalbana, att fattiga på Hollanden, sen blir han president och sen så hamnar han att avgå från presidentposten. Han blev inte bortröstad via riksrätt, men han insåg att han låg så löst till, så han valde självmant att ge ifrån sig presidentposten helt enkelt. Och det är alltså ett otroligt turbulent liv.
Märkvärdigt intressant. Som vi kommer att ta upp i nästa avsnitt av Mr. President. Tack så mycket, Klaus Stolpe.
Ja, tusen tack själv. Roligt som vanligt.
Du har lyssnat på podcasten Mr. President, och du kan hitta fler avsnitt och andra samtalsprogram på sidan totalmedia.com. Vill du läsa Klaus Stolpes böcker om USA och presidenter, så hittar du dem på sidan boklund.fi.